Mördaren av Olle Högstrand. Inläst av Anders Mossling för Saga. Till min Barbro. Den första. Hon slutade jobbet på centralen klockan 10:30 på kvällen. Hon var mycket trött och fötterna värkte. Fortfarande var hon lite upprörd efter en kontrovers med en tonåring som propsat på för att köpa öl trots att han inte ville legitimera sig. Inte var han 18 år, sa hon till sin kollega. Nej, det tror jag inte, svarade den andra som hette Rosa Svensson. Lisa Julin skulle gärna ha sett att Rosa visat mer intresse. Ett ögonblick tänkte hon fortsätta samtalet, men så ångrade hon sig. Det tjänade ingenting till. Lisa bodde i en halvmodern trerummare, rätt långt bort på Fleminggatan. Hon var 52 år. Maken Frank var 2 år äldre. Han arbetade hos Sellbergs som renhållningsarbetare och hade alltid tidiga morgnar. Han sover nog nu, tänkte hon. Det var sällan de träffades numera. Inte såg hon mycket till barnen heller. Nästa dotter var gift och bodde i Botkyrka. Hennes yngre syster hyrde rum på stan och grabben var 16 år nu. Lisa suckade. Janne hade börjat röka, det visste hon. Tänk om han blev som den där killen som till varje pris måste ha några mellanöl. Det var en torsdagskväll i början av oktober. Hon tog sina 2 kassar och gick tvärs över den undre hallen på centralen. Hon stannade till vid en av sofforna och stoppade ner en övergiven expressen i en av kassarna. Återigen kände hon att hon var mycket trött. Hon åkte rulltrappan upp till huvudingången på centralen. Hon placerade kassarna på trappsteget framför sig för att slippa bära dem hela tiden. Den åtgärden gav henne högst 10 sekunders respit. Sen måste hon nappa till sig dem igen. Det var inte särskilt mycket folk i centralhallen. En massa turkar som vanligt, några fyllon och till och med några resande. Men det var inte många som tillhörde den sistnämnda kategorin. Lisa brukade ta 41:an hem till Fleminggatan, även om det ibland hände att hon promenerade hem. Men ikväll orkade hon inte, det kände hon. Hon tog en ny rulltrappa upp till utgången på Klarabergsgatan och gick några meter bort mot bron till. Precis när hon kom fram till övergångsstället kom den gröna gubben och hon travade över gatan på små, korta, krumma expeditben. Bussen kom nästan med detsamma. Mödosamt gick hon upp för trappsteget och gav chauffören en kupong. Lönades inte för henne att köpa 50-kort. Förutom henne själv fanns det 4 passagerare i bussen. Ett äldre par och 2 karar. De satt rätt långt bak. Den ena läste Aftonbladet. Paret gick av vid den första hållplatsen på Fleminggatan. Nästa gång var det tidningsläsarens tur att lämna bussen. Den tredje mannen satt kvar. Lisa drog i sladden och påkallade därmed den kvinnliga busschaufförens uppmärksamhet. Fordonet stoppade vid Sankt Eriks sjukhus. Hon tog sina tunga kassar och steg av. Det var med knapp nöd hon fick med sig ena kassen, för chauffören som låg ett par minuter efter tidtabell blåste igen dörrarna medan Lisa fortfarande höll på att ta sig ner på gatan. Ta det lugnt, muttrade Lisa, men föraren hörde henne naturligtvis inte. Efter en rivstart var bussen redan 10 meter bort. Lisa bodde på andra sidan gatan. Sakta gick hon till det obevakade övergångsstället. Hon såg sig noga omkring åt båda hållen. Hon uppförde sig lika exemplariskt som om hon skulle ha uppträtt i en upplysningsfilm från Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. När hon väl var över på Fleminggatans södra sida hade hon ungefär 200 meter att gå innan hon var hemma. Hennes port låg nästan precis mellan 2 busshållplatser, men det föll sig naturligare för henne att gå av sjukhuset istället för att vandra tillbaka. Trafiken kom i jämn ström på Fleminggatan. Bilisterna bröt mot alla hastighetsbestämmelser. Skulle någon hålla den föreskrivna farten skulle han omedelbart upplysas om sitt brott genom ilskna signaler från de bakomvarande. Det hände dock mycket sällan att sådana metoder måste tillgripas mot dumma laglydiga medborgare. Klockan var nästan prick 11 när Lisa Julin kom fram till sin bostad. I undervåningen fanns det en liten specerihandel.